Jaha, hjärtligt välkomna till Bibelforum igen. Vi ska nu dra igång vårterminen lite sent om sidan. Och det första ämnet, det är profetian i Daniel 9:24 till och med 27. Och nu kanske ni undrar, varför ska vi tala om detta ämne, Daniel 9:24 till och med 27. Ja, vad tror ni? Det finns många skäl, och kanske det mest centrala att anföra är att i den här texten talas det om Messias med det ordet två gånger. Och i hela Gamla testamentet nämns Messias med det ordet bara tre gånger. Så förutom de två gånger som finns i just den här texten, så finns det dessutom i Saltarens andra kapitel. Och kan det finnas något centralare att tala om när det gäller både Gamla och Nya testamentet än Messias? Gör det? Svaret är nej. Messias, frälsningen genom Messias, det är Bibelns centrala budskap, själva centrum. Nu talas det om Messias också på andra ställen där inte namnet Messias finns. Messias kallas på flera ställen för tjänaren. Tjänaren, den alldeles unike och speciella tjänaren. Ibland så när det framhålls att denne tjänare ska lida och bli genomborrad och offras för våra synders skull, så brukar vi tala om den lidande tjänaren. Inte minst Jesaja 53. På andra ställen så kan det bara stå telningen. För att markera att Messias har ingen yttre glans när han kommer för att genomföra sitt frälsningsverk. Han är som ett lövsly. Han växer upp ur torr jord. Han ser inte ut som ett stort och starkt träd med en väldigt rak stam. Utan det är som ett litet ynkligt skott som han föraktar. Föraktad var han och övergiven av människor. Han kan också kallas för den särskilde ängeln. Ängeln betyder ju budbärare eller sändebud. Och det talas om en speciell Herrens ängel som är ett med Herren själv och ett med Gud. Så i texter om denne ängel så står det ibland Gud talade, till exempel ur den brinnande busken. Och så står det Herrens ängel talade. Och så står det Herren. Så det finns många olika namn på Messias. Men just själva namnet Messias finns bara tre gånger i hela Gamla testamentet. Messias betyder ju den smorde. Och översätter man det till Nya testamentets grundspråk, grekiska, så blir det Christos. Och för man över det till latin så blir det Christus. Och för man över det till svenska blir det också Christus. Och det är en översättning av Mashiach som betyder den smorde. Då förstår ni att den här profetian är central, den är viktig och den står alltså i Daniel 9:24 till och med 27. En annan orsak till att det kan vara anledning att titta på den här texten är att vi har förra terminen talat om Uppenbarelseboken. Gått igenom den. Och man kan säga att Danielsboken är Gamla förbundets uppenbarelsebok. Och det finns en rad kopplingar mellan Daniel och uppenbarelseboken. Både uppenbarelseboken och Danielsboken är så kallade apokalyptiska böcker. Och uttrycket apokalyptisk kommer från grekiskan, som betyder att avhölja, att dra ridån åt sidan så att vi kan se det som vi inte kan se, den andliga verkligheten, de djupa andliga sanningarna bakom det fysiska vanliga som vi ser med våra fysiska ögon. Och i apokalyptisk litteratur används det avancerade bilder Och som vi såg förra terminen när det gällde uppenbarelseboken, också används siffror som budskapsgivare. Ligger det ett budskap, ett innehåll, en undervisning i till exempel talet 7 eller talet 3 eller 4 eller 10 eller 12? Och det har vi talat om. Och har ni glömt bort detta så går det bra att gå tillbaka till www.bibelforum.se och lyssna på de föredragen som har varit. Och det här föredraget kan ni lyssna på igen om några timmar också ute på nätet. Nu finns det så mycket att säga om den här texten som anses vara mycket svår. Och den är ganska svår. Många bibelforskare säger att den är ett verkligt krux. Ett krux interpretum brukar det kallas. Och det finns en rad olika tolkningar som har förts fram när det gäller den här texten. Så vi tar oss kanske vatten över huvudet när vi nu ger oss på den här texten. Men vi gör ett försök. Alla texter som vi studerar måste vi studera i sitt sammanhang. Rycker vi loss det ur sammanhanget så försvårar vi betydligt för oss. Och risken är att vi missuppfattar vissa saker. Vad är sammanhanget till de här verserna 9, 24 till och med 27? Jo, det framgår tydligt av Danielsbokens 9:e kapitels början att vi har kommit fram till att det babyloniska, nybabyloniska riket har erövrats av perserna. Den babyloniska fångenskapstiden är nu i en mening slut. Nu kommer perserna och tar över detta rike. Det nybabyloniska riket avlöstes av en dubbelmonarki, av det mediskt persiska riket. Och det hade Daniel profeterat om väldigt tydligt. Och det skedde ungefär 538 före Kristus. När nu det här skedde så står det att jag, Daniel, studerade profeten Jeremias bok. Och där läste han om på ett par ställen i Jeremia att ödeläggelsens tid skulle gå mot sin fullbordan. Jerusalems ödeläggelse skulle vara i 70 år. Om ni har texterna framför i Daniel så ser ni det i vers 2, 9:2. Och nu undrar Daniel om denna profetia innebar att tiden för Jerusalems återuppbyggnad var nära förestående. Därför vände han sig till Herren Gud med ivrig bön och åkallan och bekände därvid sina och folkets synder, läser vi från vers 2 framåt. Det var ju nämligen på grund av folkets synder som ödeläggelsen av Jerusalem hade ägt rum. Som folket hade, så som Mose redan hade sagt, på grund av avfall blir ni bortförda. Ni förlorar landet. Han bekänner sina och sitt folks synder. Han säger, o Herre, hör. Herre, förlåt. Herre, lyssna och utför ditt verk utan att dröja. För din egen skull, min Gud. För din stad och ditt folk är uppkallade efter ditt namn. Vers 19. Därefter följer då Daniel 9:20 till och med 27 som utgör Herrens svar på denna bön, denna Daniels bön. Det står, medan han ännu bad sände Herren Gabriel till honom med besked. Besked om den fulla innebörden och fulla uppfyllelsen av Jeremias profetia, Jeremias syn. Jag har kommit, står det i vers 23, för att ge dig besked, för att du är högt älskad, så ge akt på ordet och förstå synen. Och då är vi framme vid dagens text. Nu har vi sammanhanget klart för oss. Nu följer beskedet i verserna 24 till och med 27 som vi ska studera idag. Om vad som menas med Jerusalems sanna, verkliga återuppbyggnad. Vad som kommer att ske. Orsaken till Jerusalems ödeläggelse, sa vi, det var folkets synder. Så vad måste ske för att ödeläggelsen ska ta slut? Självklart, synden måste bort. Skulden måste avlägsnas, sonas, gottgöras, ersättas. Av vad då? Inte en tillfällig mänsklig rättfärdighet som inte håller måttet, som är förgängligt. Som är som en fläckad klädnad, som Jesaja sa. Utan ersättas av en evig rättfärdighet. Och detta kan endast Hamashiach, den smorde försten, åstadkomma. Vers 25, som ingår då i vår text. Och där möter vi ordet Messias första gången. I lätt bearbetad översättning lyder Daniel 9:24 till och med 27 så här. Och jag beklagar att jag inte printade ut texten så ni kunde ha den framför er. 77 är bestämda för ditt folk och för din heliga stad. Och så kommer 6 punkter. För att göra slut på överträdelse. Försegla synder, försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja det allra heligaste. Vers 25. Vet därför och förstå. Från den tid då ordet gick ut att Jerusalem skulle återuppbyggas, till dess den smorde försten kommer, ska det gå 7 sjuor. Och 62 sjuor. Gator och vallgravar ska på nytt byggas upp, men i tider av svårigheter. Vers 26. Efter de 62 sjuorna ska den smorde förgöras, helt utblottad. Och staden och helgedomen ska förstöras av folket till en förste som kommer. Och slutet kommer som en störtflod. Ända till slutet ska krig råda. Förödelse är fast besluten. Vers 27. Han ska stadfästa förbundet med de många under en sjua. Och mitt i sjuan ska han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på en vinge ska förödarens styggelser stå. Ända till dess det fullständiga och bestämda slutet drabbar förödaren. Så står det i ett försök att komma väldigt nära den hebreiska grundtexten. Låt oss nu studera den här texten vers för vers. Och sen ge akt på hur Jerusalems återuppbyggnad ska gå till. Enligt Herrens ord genom Gabriel. Vers 24. Kommer ni ihåg hur den lydde nu? 77 år är bestämda för ditt folk och för din heliga stad. För att göra slut på överträdelse, försegla synder, försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja det allra heligaste. Alltså, inte 70 utan 70 gånger 7 gånger. Känner ni igen där? Hur många gånger ska du förlåta din broder? 7 gånger. Bara på det här stället, förutom i Jesu ord, finns det här uttrycket 70 gånger 7 gånger. Den fullkomliga förlåtelsen, den kan bara Messias utföra. Den fullkomliga återupprättelsen, den fullkomliga uppbyggnaden, den fullkomliga frälsningen kan bara Messias åstadkomma. Det fullkomliga templet kan bara Messias bygga upp. Jag kommer snart till det. Inte 70 år utan 77 år. Eller 70 gånger 7 gånger. Är bestämda för Israels folk och Jerusalem. Upphörandet av den babyloniska ödeläggelsen efter 70 år. Och en återkomst till Jerusalem därefter. Enligt profetian i Jeremia 25, 11 och 12 och Jeremia 29, 10 ska äga rum. Men detta är endast en profetisk predikan om en ännu större frälsningsgärning. Det sanna återuppbyggandet av Jerusalem och dess tempel. Och så är det ständigt, om du tänker uttåget ur Egypten, vilken frälsning. Det kan du också läsa om i sista numret av Biblikum. Ni som prenumererar får det här först på måndag eller tisdag. Här kan ni läsa utförligare om den här profetian i Daniel 9. Mycket utförligare än vad jag hinner behandla det nu. Och här kan ni framförallt läsa om uttåget ur Egypten. Det uttåget står som en profetia om den verkliga frälsningen. Det var en stor frälsning, räddningen från träldomshuset i Egypten. Men det är en predikan om den stora, sanna, fullkomliga frälsningen genom Messias. Och så är det också här. När det gäller att få återvända från den babyloniska fångenskapen. Det sanna återuppbyggandet av Jerusalem och dess tempel, det ska ske under den sista sjuan, ser vi i vers 25. Den sista av de 77 som är bestämda för detta enligt Guds plan. När jag nu säger sjuor så studsar ni lite. Jag kunde väl lika gärna säga veckor kanske, för en vecka är ju en sjua. Och det är samma ord på hebreiskan. En sjua eller en vecka är precis samma ord. För det går att översätta med vecka eller går att översätta med sjua. Men jag väljer medvetet ordet sjua för att ha ett särskilt budskap. Och det vet alla som har lyssnat till föredragsserien om uppenbarelseboken. Visst minns ni detta, vad ordet sju betyder? Och hur hela uppenbarelseboken kretsar kring sju, sju, sju. Sju som står för nåden, som står för Guds frälsning. I apokalyptisk litteratur har talet sju, liksom tal som 3, 4, 10, 12 och kombinationer av dessa tal, en bestämd innebörd, ett undervisande innehåll. Talet sju betecknar först och främst Guds kärlek mot världen. Så älskade Gud, det är tre va? Talet tre står för Gud. Så älskade Gud världen. Talet fyra, eller hur? Världens fyra hörn, fyra väderstreck. 3 + 4 blir 7. Så älskade Gud världen, läser vi, att han utgav sin enfödde son. 7 handlar om Guds nådiga handlande med sitt folk. Lägg märke till talet 7. Ni kan ju i fortsättning ta och kolla upp det lite grann när ni läser Gamla testamentet. Har ni hört talas om den sjuarmade ljusstaken? Har ni hört talas om de 7 dagarna för påsk och lövhögtid? Titta på offren. Titta hur många gånger man skulle stänka blodet på altaret. Titta hur talet 7 kommer gång på gång för att markera Guds förlåtelse, Guds nåd, Guds försoning, Guds räddning av folket. Och i uppenbarelseboken upprepas detta tal 7 om och om igen. Talet 10, kommer ni ihåg vad det stod för? Det stod för fullständighet. Det vill säga hela den tid som Gud utmätt för något visst. 10 gånger 7 blir 70. 7 gånger 7, det är vad Jesus brukar säga, nåd utöver nåd. Den av Gud bestämda utmätta tiden för det sanna återuppbyggandet av Jerusalem och dess tempel talas det om hos Daniel. Och det sker genom Messias och hans återlösningsverk. Vi vet att Jesus av Nazaret är denne utlovade Messias. Och vad säger Jesus själv? Jo, enligt honom är han det sanna templet som återuppbyggs på tredje dagen när han uppstår från de döda. Han sa så här: bryt ner detta tempel så ska jag resa upp det på 3 dagar. Johannes 2:19. Och Johannes förklarar direkt efteråt: det tempel han talade om var hans kropp. Judarna förstod inte detta, står det. Vilket också framgår av en av de anklagelser som lades till grund för dödsdomen mot Jesus. Kommer ni ihåg vad man sa enligt Matteus 26:61? Han har sagt att han kan bryta ner Guds tempel och bygga upp det igen på 3 dagar. Det är hädelse. Han måste dö. I 24 versen så kommer de där 6 punkterna som jag har läst nu 2 gånger. 3 negativa och 3 positiva som klargör Guds stora gärning genom Messias. Messias ska ta bort all synd. Han ska gottgöra för all skuld. Och han ska ta fram och erbjuda oss en rättfärdighet som håller. En evig rättfärdighet. Han fullbordar därmed frälsningsprofetiorna. Den verkliga uppfyllelsen, den centralaste uppfyllelsen. Och det står det, han ska fullborda syn och profetia. Och vad är det som påpekas i Matteus evangeliet när man bär fram vittnesbördet om Jesus? Detta skedde för att det skulle fullbordas som var sagt. Om och om igen kommer det som en refräng. Gång på gång i Matteus evangeliet till exempel. Han är uppfyllelsen, han är fullbordan. Eller när Johannes döparens lärjungar kommer och frågar: är du Messias? Är du den som skulle komma? Och Jesus säger: gå och berätta vad ni sett. Och så sen kommer frälsningsprofetian i Jesaja 35. Döva hör, döda uppstår, öknen blommar. Det torra får liv. Det som inte kunde växa kan växa. Flödande vatten, prunkande trädgårdar. Det är bilderna för frälsningen genom Messias. Men det finns en formulering här som ni kanske studsar på. Och smörja det allra heligaste, eller den allra heligaste, vi vet inte vilket, men tänker vi på Gamla testamentets ord om det allra heligaste, så vet ni att det var det innersta i tabernaklet och i templet. Vi vet att det innersta rummet kallades för det allra heligaste. Där fanns nämligen förbundsarken med nådastolen. Men vad var det för märkvärdigt med det? Jo, där frikände den helige guden sitt oheliga, orena folk från all skuld, tack vare försoningsblodet som, hur många gånger? 7 gånger stänktes på nådastolen. Nådastolen var det gyllene lock, hilasterion på grekiska, som betyder platsen där synderna förlåtes. Var det gyllene lock som täckte över förbundsarken med lagtavlornas krav, inte bara på en yttre renhet, utan vi skulle invärtes i våra hjärtan vara helt rena, helt syndfria. Det krävde lagen. Det behövde inte Jesus, som man säger ibland, Jesus han fördjupade lagens krav, skärpte lagens krav. Han bara lyfte fram det djup, det krav som redan är givet där. Vi ska vara rena på insidan. Vi ska ha rena hjärtan. Men nådastolen täckte över. Och blodet sonade vårt tillkortakommande, vår skuld. Och erbjöd därmed förlåtelse. Tack vare Messias försoningsoffer har syndare tillträde till Gudfadern. Paulus skriver: alla har syndat och saknar härligheten från Gud. De står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol Ser ni hur Paulus kopplar ihop det? Jesus är nådastolen. Med sitt försoningsblod har Messias öppnat vägen till Gud. Vägen in i himlen. Genom att en gång för alla själv vara hilasterion. Den plats där synderna förlåtes. Det finns ingen annan plats där synderna förlåtes i Jesus. Bara genom Messias. Hebreerbrevet förklarar. Kristus gick en gång för alla in i det allra heligaste. Inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod. Och vann en evig återlösning. Kristus gick inte in i en helgedom som är gjord med händer. Och som bara är en bild av den verkliga helgedomen. Han gick in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull. Hebreerbrevet 9:12-24. Alltså vad är det Gabriel säger här till den undrande Daniel? Han säger, eller han flyttar Daniels fokus från det utlovade återvändandet från Babylonien och återuppbyggandet av det jordiska templet i Jerusalem till vad dessa gudsgärningar förebildar och pekar fram emot, nämligen Guds stora frälsningsverk genom Messias. Och så vers 25. Och för att förstå den versen bör man känna till följande. Det år då Daniel vände sig till Gud angående betydelsen av Jeremias profetia om de 70 åren utfärdade den persiske kungen Koresh, vi kallar honom också Cyrus, ett edikt. Detta edikt är så viktigt att det citeras två gånger i Gamla testamentet. Det kan ju tyckas vara onödigt. Två gånger citeras det. Både i Esra 1:1-3 och andra krönikeboken 36:22-23. Detta hände, står det, i den persiske kungen Koresh första regeringsår, alltså 538 före Kristus. För att Herrens ord genom Jeremia skulle uppfyllas påverkade Herren den persiske kungen Koresh sinne. Så att han över hela sitt rike lät utropa följande som också skriftligt kungjordes. Så säger Koresh, kungen i Persien. Herren, himlens Gud, har gett mig alla riken på jorden. Och han har befallt mig att bygga ett hus åt honom i Jerusalem i Juda. Den bland er som tillhör hans folk må bege sig upp till Jerusalem i Juda för att bygga upp Herrens Israels Guds hus. Och hans Gud ska vara med honom. Så står det. Och redan före detta hade Jesaja, redan på 700-talet före Kristus, förutsagt att just Koresh på ett förebildligt sätt skulle fullborda det Gud ville med Jerusalem. Så här står det i Jesaja 44:28 och 45:13. Han är min herde. Han ska fullborda det jag vill. Han ska säga om Jerusalem det ska bli uppbyggt och till templet din grund ska bli lagd på nytt. Han ska bygga upp min stad och släppa mina fångar fria. Och nu säger Gabriel till Daniel. Vet därför och förstå. Från den tid då ordet gick ut att Jerusalem skulle återuppbyggas, alltså Koresh edikt år 538 före Kristus, till dess den smorde försten kommer ska det gå 7 sjuor och 62 sjuor. Gator och vallgravar ska på nytt byggas upp, men i tider av svårigheter. Gabriel vill alltså att Daniel ska veta och förstå att Jerusalems och folkets verkliga upprättelse och frälsning sker genom det frälsningsverk som nämns i vers 24. Den smorde försten, det vill säga Messias, ska komma och uppfylla profetiornas frälsningslöften. Den uppfyllelse kommer att äga rum under den sista av de 70 sjuorna. Dessförinnan. Under 7 sjuor och 62 sjuor ska visserligen det jordiska Jerusalem på nytt byggas upp med gator och vallgravar, men i tider av svårigheter. Man kommer osökt att tänka på de svårigheter som ägde rum bland annat i samband med återuppbyggandet av Jerusalem och dess murar under Nehemjas tid. Har ni läst om det? Då de tvingades hålla svärdet i ena handen och bygga upp muren med den andra. Jag får jäkta på lite för det finns så mycket att säga så jag går snabbt till vers 26. Efter de 62 sjuorna ska den smorde, alltså ska Messias, förgöras helt utblottad. Och staden och helgedomen, hur ska det gå med den då? Staden och helgedomen ska förstöras av folket till en furste som kommer. Och slutet kommer som en störtflod. Ända till slutet ska krig råda. Förödelse är fast besluten. Här klargör Gabriel för Daniel att Messias inte kommer som en glansfull och framgångsrik politisk befriare. Det var ju många som väntade på den typen av Messias. Och jublade och tänkte, kanske ändå Jesus är den. Och många blev ju då besvikna. Han kom i ringhet. Han kom fattig som var förutsagt. Ridande på ett åsneför. Och Jesaja hade ju profeterat att Messias ska komma som Herrens lidande tjänare och bli genomborrad för våra synders skull. Likt ett lamm ska han föras bort till att slaktas. Hans frälsningsverk innebär att han kommer att dödas helt utblottad. Det är verb som vi här har översatt med förgöras. Det står efter 62 år ska Messias förgöras. Verbet i grundtexten betyder ordagrant skäras av. Skäras av. Och det verbet används om att dödas genom avrättning. Så precis är profetian. Han ska avrättas. Men hur blir det då med det jordiska Jerusalem och dess tempel? Gabriels besked är tydligt. Det kommer att förstöras av folket till en furste som kommer. Och här förutsägs i klara ordalag Jerusalems förstöring som ägde rum genom romarnas angrepp under ledning av Titus år 70 efter Kristus. Och visst har ni läst hur Jesus stannar upp vid det här och stryker under just Jerusalems förstöring och profeterar i detalj om vad som just sker genom Titus år 70 efter Kristus. Och då anknyter Jesus just till Daniel. Ni kan läsa när ni kommer hem Matteus 24 där Jesus uttryckligen anknyter till denna profetia i Daniel 9:26 följande. När ni ser förödelsens styggelse som profeten Daniel talar om stå på helig plats, den som läser detta bör noga lägga märke till det. Då måste det som är i Judén fly bort i bergen. Bort till bergen. Slutet för Jerusalems tempel kommer lika våldsamt som en tsunami. Så kanske vi skulle översätta idag. Störtflod. Det är en tsunami. Hur kommer en tsunami? Har ni tittat på bilderna från den tsunami som ägde rum för inte så länge sedan? Man var inte så särskilt beredd. Och den kom plötsligt som en störtflod. Och någon jordisk fred utlovar inte Gabriel. Tvärtom. Ända till slutet ska krig råda, säger han. Inte heller Jesus utlovar gynnsamma och fredliga förhållanden på jorden. Vad säger Jesus enligt till exempel Lukas 21:11? Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Det ska bli stora jordbävningar och svält och pest på den ena platsen efter den andra. Och ändå kan vi se fram emot en verklig frälsning. En verklig återupprättelse. En verklig rättfärdighet. Hur hänger detta ihop? Jag låt mig först säga att själva uttrycket förödelse är fast besluten. Det anknyter till profeten Jesaja. som profeterat. Om än ditt folk Israel vore som havets sand, så ska bara en kvarleva av det vända om. Förödelse är beslutad. En rättvis tsunami. En rättvis störtflod. Till förödelse och beslutad straffdom ska Herren Sebot låta komma över hela landet. Jesaja 10, 22, 23. Och så sista versen, 27. Han ska stadfästa förbundet med de många under en sjua. Och mitt i sjuan ska han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på en vinge ska förödarens styggelser stå ända till dess det fullständiga och bestämda slutet drabbar förödaren. Han ska stadfästa förbundet. Vem är han? Vem ska stadfästa förbundet med de många? Ja, sannolikt Messias. Och varför då? Jo, därför att själva centrum i Gabriels besked till Daniel är just Messias ankomst och frälsning. Det är fokus, det är centrum i budskapet från Gabriel. Centrum är det sanna uppbyggandet av templet och Jerusalem som sker genom Messias frälsningsverk. Och därför att Messias frälsningsverk har att göra med det förbund som Gud redan upprättat. Det nya förbundet genom Messias uppfyllande av frälsningsprofetiorna, det innebär ett stadfästande av förbundet med de många. Jesaja profeterar: det är för lite för dig, då du är min tjänare, att endast upprätta Jakobs stammar och föra tillbaka det bevarade av Israel. Jag ska sätta dig till ett ljus för hedna folken, för att du ska bli min frälsning in till jordens yttersta gräns. Jesaja 49, vers 6. Uttrycket "de många", det hör samman just med frälsningen genom Messias. Messias ställföreträdande soningsgärning. I Jesaja 53, 12 profeterar Jesaja: han bar de mångas synd och trädde in i överträdarnas ställe. Och Jesus själv använder just uttrycket många, eller de många, när han bekräftar förbundet, utgjuts förbundsblodet, sitt eget blod. Detta är mitt blod, förbundsblodet, som är utgjutet för de många till syndernas förlåtelse. Ser hur de olika texterna kopplas samman. Och talet 7 betecknar ju just, som jag har sagt, Guds nådefulla handlande med människorna. I samband med sitt nådefulla handlande, det vill säga under en sjua, under det nådefulla handlandet, ska Gud genom Messias stadfästa förbundet. Mitt i sjuan, alltså i själva centrum för Guds nådefulla handlande, sker den största av Guds frälsningsgärningar. Messias dör på korset, genomborras för alla människors synder. De av er som har läst boken Guds ord och bibelkritiken, det finns några ex på bokbordet, har kanske läst genomgången av hur Jesaja-boken är uppbyggd och sett hur just detta ställe i Jesaja är i mitten av mitten av mitten av mitten i mitten. Har ni läst det? Har ni sett det? Det finns till och med illustrerat precis som en tavla som man skjuter på. Man kommer närmare och närmare i centrum, och till slut så är det bara Jesaja 53, vers 4-6 som är kvar i själva centrum. Och just den biten har tre bitar, så man kommer till en mitt av denna mitt som är vers 5. Och där står det: han blev genomborrad för våra synders skull. Och det är likadant här, mitt i sjuan. Mitt i sjuan. Och i och med det som då sker, Messias själv offrar sig, så behövs det inte bockars och kalvars blod. Så behövs det inte mer den gammaltestamentliga offertjänsten. Den har ju pekat fram mot det. Och nu har fullbordan skett. Och att då fortsätta med det blir att tänka, ja, men det har inte fullbordats. Nu har det offrats en gång för alla. Den gammaltestamentliga offertjänsten med slaktoffer och matoffer behövs nu inte längre. Han avskaffar den genom sin uppfyllelse. Det har fullgjort sin förebildande tjänst och hade sin kraft tack vare denna uppfyllelse redan i förväg. Och liksom Gabriel i vers 26 först talar om Messias korsdöd och sen, vad ska hända med det jordiska Jerusalem då? Och med det jordiska templet. Och sen alltså talar om Jerusalems och templets förstöring, så är det precis likadant i vers 27. Först vad Messias ska uträtta genom sin korsdöd och därefter, vad blir det av Jerusalems Jerusalem då? Så talar han om Jerusalems och templets ödeläggelse. Och avslutningen av den 27 versen, den är inte så lätt att översätta. Ord för ord står det, och på en vinge styggelser förödaren. Så står det, och sen gäller det för oss att försöka få det till en mening. Så kortfattat är ofta hebreiska. Och på en vinge styggelser förödaren. Och då tolkar vi detta, säger jag, det innebär kanske, och på en vinge ska förödarens styggelser stå. Eller ett annat alternativ, och på styggelsens vinge ska förödaren komma. Ser du hur svårt det är att översätta? Vi måste ju få det till en meningsbyggnad som blir begriplig. Ja, styggelser vet vi i alla fall att det är namnet på avgudar och avgudabilder. Vad är det som förstör? Vad är det som fördärvar? Det är avgudarna. Och vad var det som hände när Titus kom? Han ställer upp avgudabilden mitt på tempelplatsen. När det står på en vinge så vet vi inte riktigt om det är ett av utsprången av templet. Eller templets mur. Men det talas om styggelser. Ändå fram till sista dagen så är avgudadyrkan och förvanskningar av den enda sanna guden det stora hotet mot oss. Det är det som förstör, det är det som ödelägger. Ja, här kunde man sedan ta upp en rad olika tolkningar av det jag nu har gått igenom. Och vill ni få del av det så finns det utförligt beskrivet en rad olika tolkningar. Och det går jag, tvingas jag gå förbi här för att inte bli för långrandig. Så jag gör, tror jag, går direkt till en sammanfattning. Det som står i centrum för profetian om de 70 och 7:orna är inte kronologiska spekulationer utan den sjufaldiga nåd som Messias frälsningsverk innebär. Hans offerdöd är grunden för det sanna Jerusalems uppbyggnad. Han själv är det sanna templet som ersätter det gamla och upprestes när Jesus uppstod. I detta tempel är de troende infogade som levande stenar. 1 Petri 2:5. Den som segrar ska jag göra till en pelare i min Guds tempel. Kommer ni ihåg? När vi gick igenom Uppenbarelseboken 3:12, där stod det ordet. Paulus skriver till de troende i Korint. Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds ande bor i er? Guds tempel är heligt och det templet är ni. 1 Kor 3:16-17. Vi är den levande Gudens tempel. 2 Kor 6:16. Kristus är huvudet för församlingen som är hans kropp. Gabriel klargjorde att Daniel, eller klargjorde för Daniel att Messias ska göra slut på överträdelse, försegla synder, försona skuld, föra fram en evig rättfärdighet, fullborda syn och profetia och smörja det allra heligaste. Tack vare Messias försoningsverk sker den sanna upprättelsen av Guds folk, den sanna uppbyggnaden av Guds tempel. Hans eviga rättfärdighet förs fram, erbjuds och tillräknas syndare av nåd. Detta är centrum här och centrum i hela skriften. Det glada budskapet som har makt att föda på nytt och ge andligt döda evigt liv. Messias, den smorde, är det nya templet, den nya platsen för det allra heligaste, platsen för syndernas förlåtelse, platsen där den helige kan möta orena människor tack vare det renande försoningsblodet. Och precis som Uppenbarelseboken är en sjutalsdominerad tröstebok, det kommer ni ihåg, med lammets blod och Guds nådegärningar mot sitt folk i centrum. Mitt under förföljelser och svårigheter så gäller detsamma, precis detsamma, om Danielsboken 9:24-27. Daniel undrade med anledning av Jeremias profetia om tiden för Jerusalems återuppbyggnad nu var inne i och med Kores makt, övertagande och edikt. Ängeln Gabriel kom omedelbart med besked. Det är sant, Jerusalem ska byggas upp igen med gator och vallgravar, men i tider av svårigheter. Inte 70 år, utan 77 år är bestämda för Jerusalems sanna uppbyggnad. 70 gånger 7 gånger. Den sanna förlåtelsen, den sanna frälsningen. Den smorde försten Messias ska komma och genomföra ett frälsningsverk som vida övergår stadens återuppbyggnad tack vare Kores edikt. Genom Messias ankomst och offerdöd, vers 26a. Under den sista av de 77 årna ska det sanna Jerusalem byggas upp. Messias fullbordar genom sitt frälsningsverk profeternas syner och profetior. Han kom för att fullborda syn och profetia, stod det, vers 24. Och hur ska det gå då med det gamla Jerusalem och dess tempel? I klartext säger Gabriel, det ska förstöras av folket till den första som kommer och slutet kommer som en stört flod. Intill änden ska det råda krig, förödelse är fast besluten. Denna profetia om det jordiska Jerusalem och dess tempel gick i fullbordan då Titus med sina romerska soldater ställde till ett fruktansvärt blodbad år 70 efter Kristus och la Jerusalem med dess tempel i ruiner. Också Jesus profeterade utförligt om dessa händelser i Matteus 24, Markus 13 och Lukas 21. Där har ni tre långa kapitel att studera. Många har svårt att tänka sig att det in till änden ska råda krig, som det står i vers 26. Och att Jerusalems grandiosa tempel ska läggas i ruiner. Och det vittnar också evangelierna om. När Jesus gick ut från templet sa en av hans lärjungar till honom: Mästare, se vilka stenar och vilka byggnader. Jesus sa till honom: Du ser dessa stora byggnader. Här ska inte sten lämnas på sten, utan allt kommer att brytas ner. Markus 13:1-2. De flesta kunde inte och kan inte tro Jesu ord om templet. Varken dessa ord eller när Jesus säger att det är han som är det sanna templet. Ett tempel som inte är gjort med händer. Dessa ord uppfattade hans motståndare som en hädelse som förtjänade döden. Vi har hört att han har sagt, jag ska bryta ner detta tempel som är byggt med händer och på 3 dagar bygga upp ett annat som inte är gjort med händer. Markus 14:58. Både Jesu ord och Jesu person som Messias och ett med Fadern uppfattades som hädelse. När överste prästen inför stora rådet frågade Jesus, är du Messias, den välsignades son? Så svarade Jesus med hänvisning till just Danielsboken. Jag är. Och ni ska få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma bland himlens moln. Mycket annat som jag skulle vilja säga får vi lägga till och prata om när vi nu dricker kaffe eller te och sätter oss så vi kan samspråka kring det som det här föredraget har handlat om. Så tack för att ni har lyssnat så här långt. Nu får ni köa inne till kaffebordet.